Slutet faktiskt. Ja, men det här är någonting som jag har haft i åratal på mitt hjärta. Och några av er har hört det för många år sedan faktiskt. Det handlar om Kristi brud. Knudby, vi ska liksom analysera saken. Låt mig få säga så här. Jag måste säga så här att... Jag satt lite här innan jag skulle komma fram och börja. Jag satt och tänkte på vissa saker som sker i kristendomen genom åren. Jag har varit nu med 35 år. Och sett lite saker och sett lite Guds strategi och lite fiendens strategi. Det intressanta tror jag ska inte överdriva, men jag tror att jag ser ändå något som är ganska mycket sant. Det är en gammal strategi som djävulen har, om jag ska ta upp först den aspekten, som man kan läsa om i den här boken, och den går ut på följande. Varje gång när Gud vill göra någonting som är viktigt, varje gång Gud vill förnya en sanning i sitt ord, varje gång Gud börjar liksom antyda att någonting nytt är initierat av hans ande, så är det i regel alltid så att någon kötslighet, någon kötslig typ, någon kötsligt sammanhang, någonting av människans ivrighet går före och gör en Ishmael-alternativ, Ishmael av detta. Okej? Okay? Ni känner till det här språket, eller hur? Gud lovade Abraham att han ska få ett barn. Och Abraham i sin kötsliga ivighet skapade Ishmael. Och Ishmael ställde till med allt elände. Och det är nästan alltid så att när Guds ande börjar antyda att han vill göra någonting i församlingen, då är det alltid någon liten åsneföle eller fåle som springer före Gud och försöker göra vad Gud tänker göra, men inte då just när vi gör. Förstår ni tanken? En av de absolut vackraste saker som Bibeln talar om, det är faktiskt Kristi brud. Det finns knappast något som är vackrare. Hela Bibeln avslutar med ett bröllop i himmelen. Finns det något roligare än det? Knappast. Hela våra liv handlar om detta. Hela våra liv handlar om relationen som krönas med bröllop, med fest och så vidare. Och så fick vi i vårt land en massa folk som inte begriper väldigt mycket av det här. Och så utväljer man bruden, liksom Kristi brud. Hur kan man bara komma på sån tanke när man läser den här boken? Men djävulen har sina tankar. Och han tyvärr lyckas många gånger gå före Gud. Okej, då tänker jag så här. Jag hoppas att termen Kristi brud inte klingar dåligt i våra öron. Hallå. Det är en av de vackraste som finns i Bibeln. Jesus ska en dag förenas med sin församling, och församlingen kallas för Jesu brud. Det är det slutliga som kommer att ske med mänsklighetens historia. Och en brud ska komma till himmelen, och Jesus kommer att gifta sig, om man ska uttrycka så nu, med den här församlingen som han genom tiderna, genom hela mänsklighetens historia har, om jag ska uttrycka så, förvärvat åt sig. Genom sin död, genom sin uppståndelse och genom, som Efesierbrevet 5 säger, genom att han gav sig själv för att helga och rena denna brud för sin egen skull. Det där vi pratar om. Det här är då någonting som är otroligt viktigt, eller hur? Och när jag ser under mina åtminstone 35 år som jag har varit kristen, så har jag sett att många rörelser har hävdat att det var de som var Kristi brud. Det är en annan sån där lite tråkig aspekt av kristenhet. Varenda gång när en förnyelserörelse kommer fram, så brukar man skriva vid sitt namn liten epitet. Det är vi som är den där krem eller grädde av kristenhet. Det vill säga, det är vi som är bruden. Och hur ska man då veta vem som är bruden, kära någon? Kan man veta det? Absolut. Om man inte skulle veta det, om Bibeln inte har något att säga om det, då skulle vi kunna, var och en efter sitt tycke, säga det där är bruden och det där är bruden. Och nu kommer jag under, jag vet inte hur många söndagar, men jag kommer faktiskt att det lugnt. Det kan bli länge, det beror på hur jag predikar. Om min fru sa, ta det lugnt nu, så. Det första kommer sluta 5:05 idag, sen får vi se hur de andra blir. Okej, okay. Jag tänker gå väldigt sakta genom det här. Det kommer bli kanske 5, 6, 10, jag vet inte, söndagar. Och jag tänker börja med att utifrån Guds ord beskriva hur den är denna brud. Låt mig få säga då så här. När vi talar om Kristi brud, enligt min förståelse av Guds ord, så är det ingen extra kristenhet vi pratar om. Vi pratar inte om några speciellt andliga typer. Vi pratar inte heller om några speciella sammanhang där någonting speciellt sker. Enligt min förståelse pratar vi om den grundläggande relation mellan en troende och hans brudgum Jesus Kristus. Så jag kommer inte försöka pumpa upp någon uppfattning att vi i Skogakyrkan är något speciellt eller överhuvudtaget något. Vi pratar om det absolut elementära som Bibeln beskriver. För att så här har Gud tänkt. Han är vår brudgum, vi är hans brud, och så här ser bruden ut. Och jag kommer att gå igenom första Mosebokens 24 kapitel väldigt mycket. Och det handlar om Abraham och Isak. Abraham, jag ska bara beskriva lite bakgrunden. Abraham är gammal, han är Guds utvalda säd. Han är den personen som Gud utvalde att genom hans säd välsigna hela världen. Första Moseboken 12:3 säger att Gud säger, genom dig ska jag välsigna alla folk på jorden. Käre Gud. Tänk om Gud kom till någon av oss och sa, genom dig ska jag välsigna alla folk på jorden. Det skulle varit ganska tung börda att bära, eller hur? Och då går Gud den typiska gudomiga vägen. Den som fick löfte om att han ska välsigna hela världen, det är just han som är okapabel att få någon arvinge. Det är just hans fru som inte han kan få barn. Är det inte typiskt Gud? Gud går den vägen alltid. Han väljer alltid något som är mänskligt okapabelt för att inget annat ska prisas och äras när det sker. Okej, okay, då ska vi titta lite grann på hur den är denna brud. Och nu skulle jag vilja gå till första Moseboken 24 och läsa några verser. Så här. Det står skrivet så här. Abraham var nu gammal och kommen till hög ålder. Herren hade välsignat Abraham i alla avseenden. Han var välsignad i allt. Då sa han till sin äldste hustjänare, den som förestod all hans egendom. Lägg din hand under min höft, jag vill av dig ta en ed. Vid Herren, himmelens Gud och jordens Gud, att du inte till hustru åt min son ska ta en dotter till någon av kananéerna bland vilka jag bor. Utan att du ska gå till mitt eget land och till min släkt och där ta hustru åt min son Isak. Tjänaren sa till honom, men om så händer att kvinnan inte vill följa mig hit till landet, måste jag då föra din son tillbaka till det land som du har kommit ifrån. Första spännande stunden. Abraham är välsignad på allt sätt. Silver, guld, allt. Men han har inte det som är det viktigaste. Han har inte en arvinge. Och vad hjälper guld och silver om du inte har arvinge när Gud har sagt att genom din säd ska jag välsigna alla nationer? Och då kommer det första spänningen i den här situationen. Abraham tar sin äldsta hustjänare, som jag tror är en bild på den helige ande faktiskt, och som Abraham är bild på Gud fader. Och så säger Abraham till sin hustjänare så här, och han var förtrogen med allt vad Abraham hade. Den helige ande är förtrogen med allt vad Gud fadern har. Bibeln säger att ingen annan vet vad som finns i Guds hjärta förutom Guds ande själv. Och ingen annan vet vad som finns i människa förutom människans ande. Okej, då säger Abraham till honom. Du måste svära en ed här åt mig, och det är att du ska inte leta efter hustru åt min son bland dessa hedna folken. Utan du ska gå till min släkt. Varför var det så viktigt? Jo, jag tror att det är följande anledningen. Abraham är den välsignade Guds säd på jorden. Och från den välsignade Guds säden vill Gud fortsätta med att plantera vidare det som han gör. Och ibland tror jag det så här. I och med att Abraham var ganska gammal här. Och det var liksom hela berättelsen talar om lite slutskede i livet. I Abrahams liv. Isak vet jag inte hur gammal han var, men ganska så. Han längtade efter att gifta sig också. Och det blev lite panik. Kommer det här att ske någon gång? Och jag tror att om jag förstår mig på Abraham någorlunda, så tror jag att det var inte frågan bara om att gifta sin son. Det var frågan om att det här sonen ska gå vidare med Guds löfte, med messianiska linjen och sätt. Och det blir lite nervöst. Ingenting sker, han hittar inget. Och ni vet hur det funkar med oss människor. När det börjar bli lite nervöst, när vi inte ser Guds löfte uppfyllt på det sätt som Gud har sagt, så frestas vi att gå till lite andra områden och leta efter resurserna där och eventuellt hjälpa till att Gud ska få det som han har sagt, eller hur? Och då frestas man att gå till hedna folken och hitta en brud. Hör mig nu. Vi lever i exakt sådan tid. Vi lever i skymningen av mänsklighetens historia. Och jag måste säga ärligt och uppriktigt. Ibland undrar jag, kommer denna bruden att dyka upp? Kommer den att bli manifesterad? Och jag tror att många präster och pastorer och andra religiösa ledare undrar om det också. Om de överhuvudtaget undrar över det. Och så tänker man så här. Jo, men vi får hitta bruden bland hedningarna. Vad är fel på buddhismen? Vad är fel på det där? Och vad är fel på det där? Vi kan väl säga att alla vi är Kristi brud. Hallå? Men så är det inte. Så är det inte. Jesus kan hämta brud i form av personer från massa olika religioner. De kan bli frälsta, lära känna honom som sin brudgum. Men ingen religion är Jesu brud. Och då måste vi faktiskt, jag ska tala klart språk här faktiskt. Jag tittade på YouTube för inte så länge sedan. Där Billy Graham av alla uttryckte sig att han tror faktiskt att Kristi församling kommer att bestå av många andra buddhister och grejer. Men jag tror inte faktiskt att han sa så som man tolkade honom. Jag tror också att Gud kommer att plocka folk från alla religioner, men de kommer att möta brudgummen. Men några är så snabba, och den som var så snabb och sa, och vad roligt att du ser det. Det är en sån man som predikar ibland. Man undrar om det har något med evangeliet att göra, hans predikningar. Man är så snabb att säga, ja men de är själva, vi tror på samma Gud. Nej! Det finns en brudgum, det finns en Gud, det finns en Gudfader. Det finns en väg till himmelen. Det finns ett namn som är given till oss att bli frälsta igenom. Och det är Jesus Kristus. Ingen kristendom, ingen buddhism, ingenting, någonting annat. Det är bara ett namn. Och det är namnet på en person och inte på ett system. Tack för er entusiasm. Jag vet att ni är rädda att säga amen för att vi kan gå till fängelse allihopa. Nej, därför är vi fundamentalister. Hur sa den där gamle fantastiska predikanten? Som var så rolig. Vad heter han? Ja, tack. Okej. Okay. Ja. Jag vet. Ja. Tack, Bosse. Håkan har sagt det till mig, men jag har glömt. Så det är okej. Okay. Nej, men förstå mig. Okej. Okay. Och jag lämnar den där roliga predikanten. Då vi går vidare. Då tänker jag så här. Det finns en frestelse. Att sänka Guds standard för att vi är rädda att Gud är okapabel att uppfylla vad han har sagt. Men han är inte okapabel. Och då är det otroligt viktigt att se vad är det för en brud. Vilken typ av personligheter ingår i där Guds brudsförsamling. För att ni vet själva när bröllopet i Matteus där 20, 24 eller vad det var, kom till ståndet. Det kom några liksom lite med bekanta. Ja, men du känner mig, ta mig in på bröllopet. Och så kommer han som är bröllopets herre och säger, vad gör du här? Ja, men jag är på bröllopet. Kläderna då, grabben? Ja, okej, okay, ut med dig. Okej, okay, låt oss titta nu. Idag tänker jag se en egenskap. En enda. Sen kommer vi att gå vidare. Okej, okay, då säger han Abraham till honom i vers 6. Ta dig tillvara för att föra min son tillbaka dit. Ta dig tillvara att inte gå till områden där Gud inte har sin brud, där Guds sed inte finns. Herren, himmelens Gud, som har fört mig bort från min faders hus och från mitt fädernas land, han som har talat till mig och svurit och sagt, och din sed ska jag ge detta land, han ska sända sin ängel framför dig så att du därifrån ska kunna få en hustru, min son. Men om kvinnan inte vill följa dig, så är du fri från denna din ed till mig. Du må bara inte föra min son tillbaka dit. Då lade tjänaren sin hand under sin herre Abrahams höft och lovade honom detta med ed. Okej, okay. Det är väldigt allvarlig sak, eller hur? Väldigt allvarlig sak. Och då säger Abraham, det enda tron och förtröstan Abraham hade, det är att Gud har sagt någonting. Och jag måste säga, i ärlighetens namn, om man ser på kristendomen i stort idag, så undrar man gång på gång på gång, kommer det att bli någon gång i historien en församling som är värd att kallas Kristi brud och den som är beskriven i Bibeln? Och jag säger ja, jag tror det därför att Gud har sagt det. Annars om det är upp till oss så kanske blir det aldrig något sånt. Nu går det här tjänaren iväg. Och det står skrivet så här. Och tjänaren tog... Ja, okej, innan jag går vidare. Ja, han frågar så här, tjänaren. Men vad ska jag göra om hon är inte villig att komma? Även om jag skulle hitta henne. Och här är det första egenskapen och det absolut viktigaste. Det absolut viktigaste egenskap som Kristi brud har, det är att hon vill vara Kristi brud. Självklart. Eller hur? Jag menar, när vi står inför här i altaret, eller framför altaret i kyrkan, och vi står där, då ser när prästen frågar, så ser vi, han frågar, vill du taga henne? Vill du ta henne som din brud? Då säger man ja. Jag sa väldigt starkt ja, jag vill. Jag skulle lagt till något ännu mer, men okej, okay, det dög. Och då tänker man så här, det måste finnas en villighet att vara Kristi brud. Nu, syskon, när vi går vidare här, då kommer ni att se att den självklarheten är inte så självklar. Man kan faktiskt vara kristen och komma till himmelen, men aldrig vara den bruden. Nu är det så kanske tuff grej. Men förstå mig, det finns något i relationen mellan brudgummen och bruden som inte finns i någon annan relation. Och här står inte av sig vem som kommer till himmelen och vem som inte kommer, det vet Gud. Men det finns något i den relationen som vi behöver se. Så varför jag säger det, därför att om ni läser i Domarboken 21, i kapitel 21, så finns faktiskt en intressant period i Israels folks liv. Och det var då när Benjamins stam gjorde den där fruktansvärda grejen, när de våldtog en kvinna och bara lämnade henne och ville våldta till och med mannen där kvinnan fanns i huset. Och då straffades Benjamins stam. Och då står det skrivet i vers 15 till 21 att folket började känna medlidande med en hel stam och sa, vad ska vi göra, annars förlorar vi en stam i bland vårt folk. Och så säger de så här, att vi måste se till att de som är kvar av Benjamins stam som behöver en fru, att de ska få en fru. Och så gick de till en väldigt intressant strategi. Och då sa de till dessa som överlevde, gå bort och lägg er i bakhåll i vingårdarna. När de här Silos döttrar kommer på en fest och ska dansa, då ska var och en av er rusa ut och rycka en dotter till sig eller en tjej till sig och säga, blir du min hustru. Det var inte riktigt så Jesus gör, va? Kan ni se Jesus sitta i någon bakhåll där och så kommer Jesus. Nu! Kom nu hit! Nu är du min brud, va? Aldrig i livet. Jesus är gentleman, han har aldrig trängt sig på någon, kommer aldrig att göra det. Finns det inte ett dundrande ja från hjärta som är från villigheten, då är det ingen mening att tvinga någon något, det vet vi. Eller hur? Okej, så hon är först och främst villig. Och vi kommer att se senare att när det här Isak, när han fick sin Rebecka, då står det skrivet i verserna 57 i samma kapitel. Vi vill kalla flickan och fråga henne själv nu. Det blev lite komplicerat igen där. Och de kallade Rebecka till sig och sa till henne: vill du resa med denne man? Hon svarade ja. Och då, nu kan du kyssa bruden för första gången. Och sen blev det ringarna och sen kunde, ja inte riktigt, men hon kunde åka iväg. Men hon var villig att vara en brud för, till någon som hon inte ens sett med sina ögon. Är det inte så vi gör? Bibeln säger att vi älskar honom som våra ögon har inte sett än. Och sen är den bruden som tillsammans med den helige ande i Uppenbarelseboken 22:17 ropar: kom, Herre Jesus, kom. Okej, nu går vi vidare här och titta vilken egenskap tjänaren ville ha som första egenskap, som igenkännandets tecken på bruden. Och tjänaren tog 10 av sina herres kameler och drog iväg med alla slags dyrbara gåvor från sin herre. Gudfadern har mängder av dyrbara gåvor till brudförsamlingen. Ingen är så generös gåvogivaren som Gudfadern är. Han stod upp och drog iväg till Nahors stad i Aram Naharaim. Där lät han kamelerna lägra sig utanför staden vid den vattenbrun, och det lät mot aftonen, den tid då kvinnorna brukade komma ut för att hämta vatten. Jag vill inte översymbolisera texten, men jag tror att Bibeln använder aldrig ett enda ord förgäves. När det står här att det lät mot aftonen, så tror jag faktiskt att det är en profetisk beskrivning av själva processen. Det börjar gå mot sitt slut, så att säga. Dagen är på utgång. Bibeln säger: låt oss arbeta medan dagen är, för att när natten kommer så kan inte vi göra det. Och jag är övertygad utifrån Bibelns perspektiv att vi lever i mänsklighetens afton. Vi lever i skymningen av mänsklighetens historia. Och det är jättemycket som måste fullbordas av det profetiska som Gud har sagt. Och tjänaren är säkert lite stressad av behovet och själva stundens korthet, så att säga, eller allvar. Och då säger han så här. Då säger han, och ni ska inte överdriva, men förstå mig, man kan reflektera utan att säga att texten betyder det. När det står skrivet att det är vid den tiden som kvinnorna går ut att hämta vatten, så upplever jag vår värld idag. Dessa unga kvinnor som representerar då olika potentiella brudar, så att säga, till några ideologier, det är att ju mer mot aftonen vi går i mänsklighetens historia, desto fler brudgummar dyker upp och erbjuder äktenskapet till människans själ. Okej? Och där är han då. Och nu kommer väldigt många unga kvinnor som ska liksom träda fram där. Och han säger: nu vill jag, Gud, himmelske Gud, och du ska hjälpa mig att känna igen den rätta. Och lyssna vad han säger. Och han sa: här är min herre Abrahams Gud. Låt mig idag få ett lyckosamt möte och gör nåd med min herre Abraham. Se, jag står här vid vattenkällan och stadsbornas döttrar kommer hit ut att hämta vatten. Om jag nu säger till en flicka: håll hit din kruka och låt mig få dricka. Och hon svarar: drick, dina kameler vill jag också vattna. Må hon då vara den som du har utsett din tjänare Isak. Så ska jag veta att du har gjort nåd mot min herre. Intressant igenkännandets tecken. Nu, syskon, kommer jag att adressera något som är lite känsligt. Men hör mitt hjärta och inget annat nu. Jag hoppas att jag inte uttrycker mig för klumpigt. Det var intressant tecken. Vad var tecknet som man skulle se som tecknet på det bruden? Tecknet var att kvinnan skulle vara villig att göra mer än tillfrågat. Hon skulle vara villig att göra mer än sin plikt, om jag ska uttrycka så. Han säger så här: om jag frågar henne, får jag lite vatten? Och hon säger, inte jag, utan hon säger, här får du vatten och alla dina kameler ska jag vattna. Då är det hon. Okej, låt mig fråga en sak. Är det inte så här? När bruden och brudgummen likaså, när man hittar varann, är man inte villig att göra för varann mer än bara det, så att säga, det plikt som kan se ut som plikt? Är man inte det? Ja, det är man. Jag måste nämna bara, när Soyla och jag var förlovade, och ja, men det var då, att vi var på en evangelisationsresa i Tyskland och vi var precis nyförlovade. Vi var där i 10 dagar med Kjell Wern och hela gänget från Aspens kyrka. Och hon hade körkort på den tiden och jag hade inte det. Hon bodde i Bro och jag bodde i Kapell. Och vi kom hem och jag bara lämnade min väska och så ringde jag till henne och sa: älskling, kan du inte komma nu? Hon sa: men du, vi skildes precis. Nej, men det spelar ingen roll, jag vill bara se dig igen. Och hon skickade sitt foto med fax då. Nej, hon satte sig i bilen och kom på en gång. Fantastiskt. Inte något fantastiskt. Det är så brudhjärtat är. Eller? Nu har de flesta här varit gifta i några år, så vi vågar inte säga något här. Men okej. Okej. Han ville ha ett tecken och det var att hon var villig att göra lite mer. Lite mer. Låt oss titta på Lukas evangeliet. 17, vers 10. Lukas 17, 10. Jesus talar egentligen från vers 7 till 10, men han talar om det här. När en tjänare, hans herre kommer hem och tjänaren kommer ut från åken där han jobbade, då säger han: sätter sig tjänare ner och så ska han herre betjäna honom. Och då säger han: nej, Jesus säger nej, utan det är tjänaren som fortsätter att tjäna sin herre. Och då säger Jesus: på samma sätt är det med er. När ni har gjort allt som åligger er ska ni säga: vi är odugliga tjänare, vi har bara gjort vad vi är skyldiga att göra. Vi har gjort bara det vi är skyldiga att göra. Okej, låt mig få tala fritt från hjärtat nu. När jag ser på kristenhet idag, i vårt land och överallt, så finns en uppenbar faktum. Och det är att församlingarna har jättesvårt att få människor engagerade. Stämmer det? Det stämmer. Folk drar sig ut ur församlingarnas aktiviteter. Att få någon att göra något lite extra dessutom, det är bara dröm för många församlingar. Det är därför jag tror vi har utbrända pastorer. Vi har utbrända alla några andra ledare och så vidare och så vidare. Det var någon som sa till mig häromdagen, bara citerade det där kända ordspråket: vill du få något gjort, så ring till dem som redan har mycket. Det är de som brukar säga ja. Okej, nu. Syskon, jag är inte ute efter att lägga någon skuld på någon här eller något. Jag är ute efter att med Guds hjälp analysera vad som pågår, så att vi ser vad vi kan göra. Varför är det så lite intresse i församlingarnas aktiviteter idag? Varför finns så oerhört många som drar sig ut? Jag ska nämna en anledning som jag tror är det primära. Med detta säger jag inte att det är det enda. Och här är den. Nu tar jag globalt om kristenhet. Jag tror att felet och orsaken till att vi har tiotusentals människor utanför våra församlingar som älskar Jesus, men de är inte med i församlingarnas aktiviteter, är att vi i vår församlingsfilosofi har satt likhetstecken mellan föreningen och församlingen. Vi har liksom inbakad relation till Jesus in i den institutionella definitionen av kyrkan och församlingen. Och vi har tänkt så här, att den bruden som stryker flest skjortor åt sin brudgum, det är den som är bästa brud. Och den bruden som gör mest för sin brudgum, det är den som är den. Och den som dyker upp på alla aktiviteter i kyrkorna, det är hon som är bruden. Men det stämmer inte. Om ni vill fråga mig om jag får välja mellan att Soila stryker mina tre skjortor eller att vi ligger lite på sängen och har kul och pratar och umgås, så vet jag vad jag väljer. Självklart väljer jag skjortorna för att ni ska se hur präktig jag är. Eller hur? Självklart väljer jag inte det. Men vi i kristenhet i stort har satt likhetstecken mellan plikttrogenhet till olika aktiviteter och sagt detta är brudförsamlingen. Nu, för att ingen ska, kanske någon, om överhuvudtaget någon minns vad jag predikade om för 3 veckor sedan, gode Gud. Men jag ser inte emot mig själv. För 3 veckor sedan talade jag om det här, kanske mer, om det här att vara på sin plats och vara alltid till förfogande där. Och jag menar det. Det är ingen kontra uttalande till varandra. Men varför finns så många uttråkade, jag kommer till det i slutet, uttråkade kristna, speciellt i min ålder och lite yngre? Jo, det är därför att församlingen har faktiskt gjort så att vi tror att de trognaste i aktiviteterna, det är de som är bästa själar. Låt mig, får jag vara ärlig nu och säga, nu kommenterar vi inte mera så, inte så ofta i alla fall. Men vi måste vara ärliga och erkänna, ibland efter när vi möts efter söndagen, många gånger så kommer vi på en gång på de som inte var med i kyrkan. Åh, synd, han var inte med. Eller hon. Och vi vet inte anledningen, men det är lite grann av det här, när man ser folket, och vad glad man blir, och självklart är jag glad. Och vi är glada, du är glad att se oss, eller? Vi är glada att se varandra, men vi måste liksom spränga en gång för alltid den där uppfattningen vad församlingen är. Och då, lyssna, men du, då säger någon, men du pratar att man ska inte bara vara plikttrogen, man ska göra ännu mer. Ja, det säger jag. Men det är frågan vad? Vad innebär det ännu mer? Och då säger jag så här. Den brudförsamlingen är inte person som är plikttrogen och mer än plikttrogen till en maskineri, utan den är plikttrogen och mer villig att göra mer än plikten i de relationerna som man är involverad i. Den som ser sig älska Gud som han inte ser och inte älskar sin bror som han ser, hur kan man säga att man älskar Gud? Och då måste vi dra ner det här hela saken till våra relationer, för det är i våra relationer som brudhjärtan får sin plats och sin möjlighet att uttrycka sig. Jag måste nämna Ingemar. Skryter jag så skryter jag. Min synd. För kanske 3-4 år sedan, och Ingemar och jag har umgåtts i många år. Och jag vet vad han har betytt för mig. Nu ser jag inte där därför att han har råkat hyva ut ny dag, så nu ska man liksom, utan jag ser oberoende om det händer eller det. Och jag minns för kanske 3-4 år sedan så ringer han till mig och säger, hej farbro, han kallar mig för farbro, jag kallar honom för morbro. Och han sa, jag är på Bauhaus, jag har köpt några sådana skivor som, och de ryms inte i min bil, kan du komma och hjälpa mig? Jag sa, jag kommer nu på en gång, och jag var där om 10 minuter. Och då sa han till mig, det är inte klokt. Du bara kom. Och jag sa, men vad skulle jag gjort? Ja, men man är inte van vid det, sa han. Det är alltid något, ja, och du vet, jag skulle men. Men jag sa, du har aldrig sagt till mig, jag skulle men. När jag frågade dig att hjälpa mig med bilen, så hjälpte du mig med bilen. När jag stod med min bil där borta och den inte gick, så sa du inte, vet du vad, jag skulle men. Utan du kom. Syskon, Det är det här som är brudförsamlingen. Det är det här igenkännandets tecken. Vi har skapat en atmosfär i detta land där var och en ska sköta sig själv och bara fatta så att du ringer klockan 2 på morgonen till mig och säger att du behöver lite hjälp. Gode tid. Men brudförsamlingen är villig att göra mer än plikt. Och låt mig få säga, jag vill profetera i Jesu namn och det ska ske så. Det kommer att bli mer och mer av den anda bland oss. Vi kommer att drabbas mer och mer av Guds kärlek. Vi kommer att drabbas mer och mer av det eviga perspektivet. Och vi kommer att drabbas mer och mer av insikten att allt vad vi gör för Jesus skull är värt. Och det är oberoende när och hur mycket och för vem. Det måste ske så. Därför att denna värld går åt helvete om vi inte vaknar upp. Och som församlingen börjar resa oss upp och är villiga att göra detta. För att vi vet vad det här handlar om. Och jag ser det här inte som tillrättavisande. Jag hoppas att ni hör min, även när jag skriker och det ser ut som. Liksom ni vet, men när vi serber säger Gud älskar dig, då säger han precis så. Gud älskar dig, vet du. Och våga då säga nej till den kärleken, kärleken. Nej, men förstå mig vänner. Jag blir så eldinspirerad av det här mer och mer. Denna tjej Rebecka, och vet ni vad jag älskar? Hon såg inte guld och silver. Hon såg ingenting för att tjänaren inte så dum. Den helige ande är så klok och vis. Vet ni vad? Om den tjänaren gick med sina kameler och guldet hängde där, hur många tjejer skulle vilja vattna hans kamel? Allihopa. Men han gömde det. Därför att, lyssna på mig. Det finns ingen gåva. Det står i Bibeln, Jesus! Det står i Bibeln att Herren ger inte sin ande måttligt, utan övermåttan. Om ni frågar mig, om jag får vara ärlig nu här. Om ni frågar mig, varför har du inte då övermåttan av Guds ande? Då måste jag säga ärligt, uppriktigt. Det är kanske därför att det här hjärtat är fortfarande lite otrogen honom som är brudgummen. Och jag kan inte ta den ut och operera den. Han måste röra vid mig. Känner på mig så det är som urladdning kring vissa saker. Men det är det här. Och då när hon gjorde detta. Det är då, vi kommer se nästa vecka, nästa söndag. Det är då han öste gåvorna över henne. Vet ni vad? Brudhjärtan kan få precis vad de önskar sig. Fadern sa i Psaltaren 45 till sin son, himmelske fader, sa till sin son, begär av mig nationerna och jag ska ge dem till dig. Varför? Jo, därför denne son älskade sin far. Han hade inget annat i hjärtat än att förhärliga honom. Jesus, halleluja. Matteus 20, snart slut. Verserna 67. Minns ni de där sista typerna som skulle jobba i vingården? Jag älskar den texten. Matteus 20. Första 7 verser, jag ska läsa bara 6 och 7. Vingårdsägare går till dem. Med de första skriver han kontrakt. De första säger, okej, vad betalar du? Han säger, här är kontrakten, det här får ni för det som ni ska jobba. Låt mig få säga en sak. Bind inte dig för tidigt med din kontrakt med Gud. De fick vad de begärde. Så kommer nästa. Nästa var lite liksom osäkra, men de sa, du lurar väl inte oss? Nej, jag ska ge er skäligt betalt. Sen kommer de sista. En timme innan dagen är slut. Bör inte vara någon profet att förstå att det är profetiskt. De som stod på torget. Det är denna ex-generationen som vet varken varför de är på torget. De ska bara vara. Var ska du? Jag ska till Vadde. Vad ska ni göra? Vi ska vara. Okej? Okay? Det är den generationen som vingården säger kommer till sist och säger, varför står ni här? Och då säger de, ingen vill ha oss. Okej, vem vill ha X-generationen? Djävulen vill ha den, men han ska inte få den. Jesus vill ha den. Och då ser han, lyssna, då ser han i vers 7 och 6 och 7. Vid elfte timmen, i aftonen, jag menar inte aftonen bokstavligen, men mot slutet av arbetsdagen. Vid elfte timmen gick han ut igen, och när han såg några andra stå där sa han, varför står ni här hela dagen utan arbete? De svarade, för att ingen har lejt oss. Då sa han, gå bort till vingården ni också. Vad säger de? Jaha, hur mycket betalar du? Inte ett ord. Och här är det. Brudförsamlingen anser det vara en ära att bli anförtrott att syssla med Guds rike. Jag är glad att Anton frågade aldrig hur mycket pengar han ska ha när vi anställde honom. Ja, jag hoppas att ni inte frågade heller. Jag minns inte att någon av oss frågade. Jaha, hur mycket betalar ni här i Skoga? Jag vet, kära, när ska man jobba för pengar så finns andra arbetsplatser. Inte idag, men det fanns då. Men förstå mig, det här att de inte frågar ens, vad betalar du oss när vi går? De upplevde det var nåd. Och jag tror att det är det här som vi måste få tillbaka i våra hjärtan. Jag har jobbat i 35 år med det här. Och jag har börjat liksom bli lite hemma i arbetet, ska jag säga er. Jag har till och med lärt mig med lite äldre bröder som Daniel Grauner hur man skottar snö på kyrkans tak. Halleluja. Och Anders har lärt sig hur man kopierar och klass, hur man liksom fryser vatten för att barnen ska åka skridskor här. Varför man får alla dessa ord, det fattar inte. Det är bäst att hålla sig till Bibeln. Okay. I alla fall, så ni ser vad som händer här. De ser bara, vi går. De går överlyckliga att de får överhuvudtaget vara med. Det här är brudhjärta. Det är brudförsamlingens hjärta. Okej, låt mig få avsluta med en text. Två texter. Filemon, skratta inte. Filemon 1:21. Paulus skriver och säger så här. Jag skriver detta i förlitan på att du kommer att lyda. Och jag vet att du ska göra ännu mer än jag ber om. Det här tycker jag väldigt mycket. Paulus säger till Filemon, jag ber din hjälp. Kan du göra det och det och det med Onesimus, fången? Säger Paulus, vet du vad Filemon? Så mycket som jag känner dig så vet jag att du kommer att göra även mer än jag tillfrågar. Rebecka var villig att vattna kamelerna också. Brudhjärtat. Villig att göra mer än tillfrågat. Tänk om någon kommer nu. Nu ska jag vara försiktig lite. För att man kan missbruka allt. Även de bästa och vackraste sanningarna i Bibeln. Tänk om någon kommer till mig och säger. Hörde broder, kan jag låna 300 spänn av dig? Och jag säger, här får du 500. Men hur ska jag ge tillbaka? Ja, vi får se. Och så ser man, Herre Jesus, drabba mig med glömska. För det står skrivet att när man ger att man ska inte ens hoppas att få tillbaka. Och jag är inte där. Jag vet att Anton är fortfarande skyldig med 3000, men han har glömt det. Men förstår ni mig? Jag vet att du ska göra mer än jag frågar dig om. Känns det skönt när någon gör något litet extra för oss? Vi känner det skönt. För det är nästan där kärleken ligger. Och nu avslutar jag med att gå tillbaka till första Moseboken. Och det här är nästa generation av brudsläktet så att säga. Det är nu Jakob som behöver få sin fru. Och han jobbar hos samma man som heter Laban. Och vi ska komma till honom mycket, mycket senare. Jakob har jobbat och ni vet storyn, kapitel 29. Han blev förälskad i Rebecka och Laban som är den institutionella kyrkans förkroppsligad kontrolldemon. Det är han som är hans arbetsgivare, men vi återkommer till honom. Han säger till Jakob, du ska väl inte jobba gratis för mig, du är ändå min släkt. Säg till mig vad du vill ha. Väldigt generöst, eller hur? Och Jakob säger, jag vill ha Rebecka till fru för att jag blir förälskad i henne. Han jobbar 7 år. Första bröllopsnatten. Nej, inte Rebecka utan... Vem? Rahel, ja förlåt, det var Isak som fick Rebecka. Han jobbar 7 år och första bröllopsnatten, jag fattar inte hur, han kunde inte se. Det var inte hans älskade brud, men det får vi diskutera sen. Jag vet att de hade precis som vi Coca-Cola på bröllopet och allt annat. Och att han inte såg att det inte var Rahel, jag fattar inte det, men det lämnar jag. Anders, du kanske har bättre förklaring på det. Men i alla fall, han luras. Han luras. Nu är det någon som heter Lea här. Inte tack och lov. Okej. Okay. Han får Lea. Lyssna vad Lea betyder bland annat på hebreiska. Lea bland annat. Jag måste säga bland annat för att någon som heter Lea ska inte bli deprimerad. Lea betyder trött och tråkig. Det står skrivet att hennes ögon var matta. Och låt mig få säga detta. När man jobbar för Laban, för den institutionella kyrkan, som lön får man trötthet och tråkighet. Och det är därför vi har i vårt land 10 000-tals människor som inte orkar med det som vi kallar församling. Jag sätter inte hela ansvar på församlingen, men jag vågar säga så här. Om vi betonar program, om vi betonar föreningen, om vi betonar institutionen, så kommer vi att belönas på precis på samma sätt som Jakob belönades. Trötta, utbrända och tråkiga. 100-tals pastorer i vårt land är utbrända och lämnar sin kallelse. Men det där vill jag komma till och avsluta med. Kapitel 29, vers 30. Laban sa till honom, okej, du ska få Rebecka också, eller Rakel. Så gick han in också till Rakel, han fick henne. Och det intressanta är här, jag har aldrig tänkt på det, jag hoppas att jag inte är för symbolisk tolkning här. Jag tänkte aldrig på det att Laban gav honom Rakel på en gång. Och då jobbade han i 7 år för henne. Det är nästan som vår Gud. Han ger oss lite i förväg. Han ger oss det som är fantastiskt vackert för att vi ska förstå att det är värt att jobba för där. Och det står det skrivet. Så gick han in också till Rakel. Han hade Rakel kärare än Lea. Sedan tjänade han hos honom i ytterligare 7 år. Jag ska säga det lugnt. Men ändå... väldigt bestämt vad jag tror det här versen vill säga till oss idag. Jag tror att Gud är ute efter systrar och bröder idag som vill säga så här. Okej, herre, jag har jobbat i 30 år, i 40, 20 för det som jag trodde var församlingen. Men jag förstår att jag har jobbat kanske för mina pastorer och deras vision. Jag förstår att jag har jobbat kanske för min rörelsens, jag vet inte vad, och jag är ärlighet. Förstå mig nu, jag säger inte det var förgäves, långt ifrån det. Men du som är eventuellt trött och ser att du inte har sett mer av den där bruden, så tror jag att Herren vill säga till oss, och det här styrkte mig för någon månad sedan när jag såg det här ordet. Jag upplevde som att Herren ställde en fråga till mig. Är du beredd att ge 7 år till för att få den bruden som jag har gett dig? Hör ni mig? Och ni vet vad nummer 7 står för? Det är inte 7 år till. Vi som sitter här, vi har precis 7 år till pension, några av oss. Ja, i alla fall. Det är inte det det handlar om. Det handlar om fullkomlig förnyad vilja att vara den brud som vill jobba 7 år till för att se hela bruden komma fram. Ska vi göra det, syskon, i Skogakyrkan? Ska vi stå upp och säga, Herre, ge oss kraft. Vi har varit missmodiga, vi erkänner att vi inte är motiverade. Vi vet inte ibland vad det handlar om, men vi är villiga att jobba 7 år till för att denna Rakel ska bli våran. Jag vill göra det. Jag vill göra det. Och jag är så tacksam till Gud för syskonen jag möter överallt i detta land som är i samma situation och säger, låt oss stå upp och se bruden resa sig. Jag var förra veckan i Aneby, jag avslutar med det. Och då hade vi gemensamma möten, alla församlingar i Aneby. Jag vet inte när jag var sist på någon plats i detta land där olika pastorer var så enade om att se den här bruden komma fram. Först måste jag nämna pastor i Allianskyrkan där. För 27 år sedan var han i Allianskyrkan i Aneby och predikade bara en helg. Han var inte en pastor där. Och en natt vaknar han och Herren säger till honom, jag vill resa upp och smycka på denna plats min brud. Han sa, kul Herre, jag åker härifrån, så gör du det. Efter 23 år blev han pastor i samma församling. Nu är han pastor där. Christer Karlsson heter han. Och en dag när han kom till församlingen, eller till kyrkan där, till byggnaden, och skulle bara be för någonting, så säger Herren till honom, har du glömt vad jag visade dig för 23 år sedan? Såg du bruden? Jo, Herre, jag såg. Det är därför jag har kallat dig tillbaka hit. Och när jag hörde detta, jag blev så uppmuntrad att tala om bruden. Och sen, sista mötet var i Svenska kyrkan. Jag har inte sett många präster i Svenska kyrkan av den brinnande hjärta och älskande hjärta som denna broder. Vad helt underbart, ärligt sagt. Bruden finns lite överallt. Lite överallt. Bland baptister, bland pingstvänner, bland tronsvänner och otronsvänner och bland allians och bland, jag vet inte vad, och bland buskförsamlingar också. Låt oss känna igen henne efter de här egenskaper och inte efter några sterila mått som tillhör ett annat sätt att mäta än Gud gör. Och när vi ser varandra så tror jag att vi blir uppmuntrade. Och nu ser jag att ni är så ivriga att lyssna minst en timme till. För att jag vet att ni vill göra det lilla extra, eller hur? Så jag går vidare och säger amen.